I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Viktor, ska du ut och leta efter kometen någonting den kommande tiden?
Nej, det har jag inga planer på. Vad är det för komet?
Men det är en grönaktig komet som kommer passera genom den inre delen av solsystemet. Och den skulle kunna bli synlig utan teleskop. Kometen som heter C/2022 E3 är tillbaka för första gången på ungefär 50 000 år. Och den kommer göra sin närmsta flygning förbi jorden i början på februari. Och sen kommer den försvinna igen i flera tusen år.
Mm.
Så man kanske ska ge sig ut lite där på natten och se vad man kan se.
Faktiskt, det är ju mäktigt och kul när en sån gammal trotjänare kommer tillbaka ju.
Verkligen.
Hej och välkommen till Intergalaktiskt, din favoritpodd om rymden där vi som björndjur på en interstellär resa kastar oss mellan olika rymdfenomen. Jag heter Viktor Krylmark och med mig har jag Bill Borå. Hej!
Tjena! Vilket otroligt intro!
Eller hur? Tack! Slipat länge på den. Nära.
Ja.
Men jag vill bara börja med att säga tack. Tack för att ni är så många som lyssnar och tack för att ni är så många som prenumererar. Och det är svinkul att ni bara blir fler och fler. Och kanske sitter du som lyssnar nu på ett förslag, på ett ämne eller liknande som du kanske tycker att vi ska prata om. Ja, men skicka iväg ett mejl till oss då. Våra mejladresser ligger i avsnittsbeskrivningen. Det är bara kul med lite lyssnarkontakt, eller hur?
Verkligen. Även om vi säger fel så kan ni få rätta oss. Sånt är också bra.
Precis, då lär vi oss. Idag ska vi prata supernovor. Är det ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat?
Ja, men lite ändå. Jag tycker att det är väldigt, väldigt häftigt. Det är ju liksom, ja men, stora explosioner är ju ganska kul ämne.
Ja, alltså, säger du det så?
Men vi kanske ska gå igenom vad det faktiskt är och så kan vi komma in på det.
Absolut, precis. Berätta för oss, vad är en supernova?
Yes, så en supernova är kort och gott en stjärna som exploderar eller har exploderat. Alltså en stjärna som i slutet av sitt liv, om man nu kan kalla det för liv, dör i en otroligt kraftfull explosion. Och det här är ju då inte riktigt en klassisk explosion, en sån man tänker sig på jorden. Alltså en snabb smäll och sen tar det slut efter att det kanske brunnit lite. Utan här är snarare att det är en stjärna som dör och sen slungas ut otroliga mängder material ut från stjärnan. Och det här, ja men, sker lite i etapper. Det skiner upp jättestarkt. Och liksom det här gasmolnet från stjärnan med material sprids under tiotusentals år. Och kan sen också då skapa till exempel nebulosor och sånt.
Mm.
Men det är ju inte alla stjärnor som dör i supernova-explosioner. Och det finns inte heller bara ett sätt som en sådan explosion kan uppstå. Så jag tycker nästan att vi backar bandet lite. Så det bästa är nog att börja med att säga vad en stjärna faktiskt är. Känner du att det är en rimlig startpunkt?
Jag märker att vi tar det från början på riktigt. Liksom.
Jag tycker att det är smart. Vi har inte gjort det tidigare. Så lite kortfattat så kan man ju säga att en stjärna är något som bildas ur stora gas- och stoftmoln ute i rymden. Det är då att material dras ihop allt mer till någon sorts gasboll. Och när ett gravitationstryck inåt i den här gasbollen har blivit tillräckligt stort och temperaturen i bollen tillräckligt hög så börjar fusion. Och det här är då att främst väteatomer slås ihop till helium. Då bildas ett strålningstryck utåt som balanserar gravitationen inåt och vi får en relativt stabil stjärna. om man typ tänker på solen, så är den ganska stabil, i alla fall när vi kollar på den härifrån.
Ja, alltså man får ju hoppas att den är stabil.
Utifrån det sättet som vi förstår fysik så är den väldigt stabil. Och de flesta stjärnor som vi känner till, de är huvudsekvensstjärnor. Det är att de följer en specifik kurva som man kan se i ett diagram som heter Hertzsprung-Russell-diagram. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte bara nämna det diagrammet för den som vill kika lite mer på just stjärnor och olika sorters stjärnor. I det här avsnittet så är vi mest intresserade av stjärnor som sprängs. Och det är väldigt massiva stjärnor, flera gånger större än vår sol. Och när en sådan stjärna, till exempel en röd jätte eller superjätte, har använt upp allt sitt väte, alltså att strålningstrycket utåt helt plötsligt försvinner, så vinner gravitationen. Den liksom kollapsar inåt. Och det resulterar i en jättekraftig chockvåg från stjärnans kärna. Väldigt svårt att säga det, många gånger snabbt. Och då sprängs det här då utåt. Och det blir en supernova och material sprids i universum. Och den här processen fortgår ju då under väldigt många år.
Jag såg någonstans att man kan jämföra en supernova-explosion med en tsunami ungefär. Det är inte en explosion, alltså dynamit, utan det är mer något som liksom bara väller fram på något sätt.
Det är nog en ganska bra beskrivning. Det börjar ju först med den här väldigt kraftfulla smällen dock som lyser upp starkare än, jag tror, än en hel galax till exempel. Om det är en väldigt stor stjärna så kan den vara ljusstarkare från oss sett. Men sen så fortsätter den här vågen av material bara ut i rymden. Mm. Och det är ju jättemycket material. Det kan vara liksom flera solmassor. Och det här kan ju då bli de här stora, häftiga nebulosorna man ser i slutändan.
Just det. Men vår sol är så pass liten att det här inte skulle hända vår stjärna, eller?
Nej, exakt. Så solen kommer dö på ett annat sätt. Den kommer att ta slut på väte, även den. Men det kommer inte bli en sån här kraftig chockvåg, utan den kommer expandera till det man kallar en röd jätte och liksom sluka inre delarna av solsystemet. Jag tror även jorden. Men den kommer inte att sprängas i en sån här jätteexplosion. Det finns dock ett annat sätt som stjärnor också kan sprängas. Och då är det om man inte börjar från en jättestjärna utan från vad som kallas en vit dvärg, som är en efterlämning av en stjärna som är ungefär lika massiv som solen men lika stor som jorden. Det är om den börjar samla på sig material. Om man tänker sig ett binärt stjärnsystem där man har en liten vit dvärg och en vanlig stjärna, till exempel en solstor stjärna, som kretsar gemensamt kring en tyngdpunkt mellan dem, då skulle den här mindre kunna börja suga åt sig material. Och om den gör det tillräckligt mycket så kan det också trigga en supernova-explosion. Och en sån här vit dvärg, det är ju det jag tror solen blir efter att den har blivit en röd jätte. Sen väldigt lång tid efter det så kommer den sjunka ihop och bli en liten kompaktare stjärna. Men okay, den kommer ju då inte ha något material att suga åt sig. Och vi kommer ju ändå vara döda, så det spelar inte jättestor
roll. Precis, det är ändå ute med oss.
Ja, jag tror att solen har 4,5 miljarder år kvar innan vätet tar slut i den just.
Men ändå, tänker man lever då när det tar slut?
Antingen att man lever eller att vi kanske har lyckats koda medvetandet så att alla är i molnet. Mm. Så är vi där som ettor och nollor och sen så kommer den att sluka oss.
Det är sant. Men även om vi inte skulle vara det, så här, vad gör man? Låt säga att man säger, okej, vi vet att nästa år så är det slut. Då är vätet slut. Hur ser det sista året ut på jorden? Alltså vad gör mänskligheten?
Ja, det känns som ett avsnitt i sig. Men jag tänker på någon sorts Anjara-lösning. Att vi bygger stora liksom skepp eller rymdfarkoster som bara skickas ut mot kanske någon planet där ute som man har misstänkt kanske har vatten eller något. Mm. Och bara hoppas på det bästa.
Låter rimligt.
Det som blir kvar av en supernova-explosion i alla fall, det är antingen en neutronstjärna som är en väldigt tätt packad stjärna som består av neutroner, alltså neutrala partiklar. Eller ett svart hål. Och det är svarta hål som bildas av de här väldigt mycket större stjärnorna som sprängs i supernova-explosioner. Du hade kollat lite på olika stjärnexplosioner genom historien, eller hur?
Det har jag verkligen. Jag har verkligen trålat nätet efter supernovor, om vi minns, eller supernovor genom historien.
Ja, härligt.
Den första jag fastnade för i alla fall är den som heter SN1006. Mm-hmm. Supernova 1006. Det namnet har den fått eftersom den observerades år 1006, helt enkelt.
Helt klart rimligt.
Ja, eller hur? I vargens stjärnbild. Alltså inte vargens självbild, även om det hade varit roligare. En supernova år 1006. Vad är så speciellt med den, kanske man undrar? Jo, det är för att det är den ljusstarkaste supernovan som dokumenterats. Ljusstyrkan har uppskattats till en visuell magnitud om minus 7,5. Vilket kanske inte säger så mycket. Men det går att jämföra med att den är ungefär 16 gånger så ljusstark som Venus, som då är den ljusstarkaste planeten som påstås, som man då ska kunna se från jorden utan teleskop. Mm. Det säger något om liksom dess ljusstyrka på något sätt, och det är därför den här supernovan sticker ut.
Hur kan man ha gjort liksom den uppskattningen egentligen om det var år 1006? Fanns det ens astronomer, känner jag, som kunde teckna ner det här? Det fanns ju, det är väl alltid funnits stjärnskådare, men det är häftigt att man har en så bra förmåga att uppskatta det.
Jag vet faktiskt inte hur de gjorde det, eller om det är liksom saker man har kunnat grotta i efterhand. Jag gissar på det kanske.
Just det, man kan ju se vilken nebulosa eller så som har bildats av den här explosionen för att kunna avgöra hur mycket material som var i stjärnan från början, säkert då. Mm. Räkna bakåt.
Ja, men precis. Men ganska kul fynd ju.
Verkligen.
Vi tar en till. Då jobbar vi vidare med namn, alltså med SN-namn.
Yes.
Och då går vi till SN1054. Det är alltså bara några, inte så många år efter 1006.
Nej.
Men du kan gissa varför den heter som den heter.
Exakt. Ja, nej, men jag antar då att den upptäcktes år 1054.
Ja, exakt. 1054. Men en cool grej med den är att den var synlig fram till 1056, så att den liksom lös så pass länge.
Ja, du sa till och med 56 och jag kollade i mina egna anteckningar och sa 54. Det är ändå bra att vi kan jobba transparent här.
Precis. Det som den upptäcktes 54, lös fram till 56, sa vi bara, så att vi får det rätt. Men du har säkert hört talas om krabbnebulosan.
Ja, det har jag.
För att det är ju då den här supernovan som är liksom själva uppkomsten till den här stora krabbnebulosan.
Okej.
Okay. Och krabbnebulosan är, då är det, nu pratar nu lite om liksom hur de expanderar så här, men nebulosan är ett expanderande moln av gas som utgör resterna då av den här supernovan 1054.
Mm.
Den här nebulosan är numera 6 ljusår i diameter och expanderar ungefär 1500 km i sekunden.
Shit.
Ja, det är ju det är snabbt.
Väldigt.
Ursprungligen så expanderar den i 10 000 km i sekunden. Och det är liksom, det är svårt att föreställa sig de här hastigheterna.
Ja, väldigt svårt.
Men jag tänkte att det kunde vara kul att göra någon sorts jämförelse. Så då tänkte jag så här, världens det snabbaste människan har sprungit är 44,72 km i timmen. Det är alltså 12,422222 meter i sekunden. Mm. Vilket då skulle innebära att den här krabban expanderar cirka 120 773 gånger snabbare än vad Usain Bolt sprang då när han toppade på 44 km i timmen.
Jag vet inte om det blir lättare för mig att se det här framför mig. Någon Nej. Som är 120 000 gånger snabbare än Usain Bolt. Det är Precis. Otroliga hastigheter.
Ja, men det är också en otrolig hastighet att springa en meter på 12, eller för att säga 12 meter på en sekund.
Ja, väldigt, väldigt.
Alltså i människomått mätt.
Ja, verkligen.
En mer relevant jämförelse kanske är då ljusets hastighet som rör sig i 300 000 km i sekunden. Vilket då är lite snabbare än vad den här krabban expanderar.
Mm.
Jag har en supernova till.
Mm. Cool.
Vissa kallar det för den mest kända supernovan av dem alla.
Oj.
Då har vi att göra med SN 1604. Den har ett mer känt namn som vi kommer till. Under en period när den flammade upp så var den liksom synlig även dagtid. Och det känns rätt häftigt ändå ju.
Verkligen.
Alltså låt säga att du går till jobbet eller går ut på lunchen på jobbet och sen bara helt plötsligt har du något sinnessjukt ljusfenomen på himlen.
Man hade blivit lite rädd, men det hade också varit... Man vill ju uppleva det.
Ja, men verkligen. Och kul att säga det, att man hade blivit rädd. För det var ju precis det som hände på liksom, jorden då.
Ja, det är klart.
Folk trodde att det var liksom, jorden skulle utplånas nu. Dock inte alla, ska sägas. Alltså, det fanns ju glaset halvfullt personer även då. Just och det. De gjorde en tolkningen att det här var ett tecken på att en ny stor konung var på gång.
Perfekt.
Den här stjärnan, eller supernovan, är uppkallad efter den tyska astronomen Johannes Kepler. Trots att det inte var han som upptäckte den, det gjorde den tjeckiska astronomen Jan Brunovski, som då hade rapporterat till Kepler, som var hans lärare.
Perfekt. Det där känns som en väldigt typisk grej genom nästan hela vetenskapliga historien, att det är... rapporterar man det till sin lärare så kommer man tappa, man får ingen cred sen.
Nej. Det är lite skamlöst ändå att ta på sig den.
Jo, verkligen. Men det fungerar väl alltså, på ett sätt lite så med vetenskapliga studier och så. Att man skriver dem ju ofta i grupp. Så även om du är en liksom masterstudent eller sen om du är doktorand så är det ju kanske du som gör mycket av jobbet. Men det är ju flera namn som kommer stå på den här. Och då kanske det är lättast också, i vissa lägen kanske man behöver då en lite kändare forskares namn för att få komma med i olika tidskrifter. Mm. Så jag kan tänka mig att det finns både för- och nackdelar med det, men det här känns ju verkligen som en tråkig grej att ja, men, bli bestulen sin upptäckt.
Ja, men lite. Men anledningen till att Kepler fick namnet på den här var antagligen för att han skrev ju en lång bok. Där då, okay. Den här Brunovski antagligen var med och skrev då.
Ja, det vet jag i och för sig inte. Men...
Nej. Boken heter... De Stella Nova, alltså den nya stjärnan.
Mm.
Keplers stjärna, kanske du har hört talas om.
Inför det här avsnittet faktiskt,
ja.
Men inte så mycket innan dess.
Nej.
Men de är ju roliga, de här supernovarna. Och det är ju väldigt fint när man googlar, för att man får ju upp alla de här bilderna på men det som är kvar, liksom supernova-resterna eller nebuloserna. Och det är väldigt, väldigt fint.
Det var en youtuber som sa att det var en av dem... som kallar det för den mest kända supernovan av dem alla.
Just det
var en fin formulering, så jag vet inte om man har något belägg för det eller om det bara var hans favoritsupernova.
Ja, nej, men det sker väl allt eftersom att vi har allt bättre teleskop och sånt där och kan observera större delar av natthimlen, så kan man ju se allt fler såna här. Men just såna som är synliga från jorden utan teleskop och utan kikare, de blir ju häftigare.
En kul detalj med den här Keplers stjärna är ju att det är den senaste supernovan i Vintergatan som vi känner till. Ja, ska inte du ta upp en supernova så vi får Borås stjärna?
Det hade varit väldigt häftigt. Men jag vet faktiskt inte om det är så häftigt längre. För jag pratade, jag minns när jag började jobba lite med ny teknik och gjorde praktik, då pratade jag med en svensk forskare som heter Jesper Sollerman. Och han sa att ja, men, under 80-talet så var det främst amatörastronomer som hittade supernovor, och då hittade man kanske en i månaden eller så. Idag, sa han, nu kan jag hitta 10 stycken själv om dagen. Mm. Så det var att han använde ju då bättre teleskop. Och teleskop som har också tillgång till mjukvara som kan skanna igenom natthimlen och jämföra med tidigare bilder och se var har det skett en förändring i ljusstyrka. Mm. Är det här en supernova? Kolla närmare. Och ja, han har bland annat jobbat med teleskopet som heter Zwicky Transient Facility, som är döpt efter Fritz Zwicky, som är en känd astronom som gjorde mycket forskning på just supernovor.
Mm.
Så jag vet inte om det är idag är samma liksom status som det var förr.
Låter inte så. Låter som att tekniken har hjälpt oss lite.
För han trodde då också på att så här, just att hitta supernovor kommer vara en helt robotiserad eller digitaliserad grej framöver. Mm. Men att man just ja, men fortfarande nu sitter väl och kollar igenom de här bilderna för att se om det är falska positiva svar eller så. Men Men det känns som att det har gått över till att bli ganska en standardiserad process.
Mm. Om vi kollar lite mer nutid då. Det finns ju en stjärna som de senaste åren har varit lite mer under nära uppsyn, eller hur?
Ja, exakt. Och det var faktiskt därför jag för några år sedan då pratade med Jesper. Men det var stjärnan som heter Betelgeuse. Och det är en röd superjätte i stjärnbilden Orion. Och vanligtvis är det den tionde starkaste lysande stjärnan på himlen. Men i oktober 2019 så började stjärnans ljusstyrka avta väldigt mycket. Den tappade med ungefär en faktor 3. Sen verkade den vakna till igen. I februari 2020 hade liksom dimningen slutat och stjärnan började bli ljusare igen. Och sen dess har den varit mer eller mindre normal.
Mm.
När det här skedde så trodde forskarna att nu smäller det snart. Liksom det var ett tecken på att den skulle explodera. Men nya studier har visat att det antagligen bara var ett stort damm, gas, materialmoln som skymdes stjärnan något. Och det här kan ha kommit från en massutkastning från själva stjärnan som gjorde att den då tillfälligt framstod ljussvagare. Men ja, stjärnan kommer att explodera någon gång, men antagligen inte under vår livstid. Men när den väl gör det så kommer den att synas som det näst ljusstarkaste objektet på himlen. Och då bara en härlig fråga. Vilket är det ljusstarkaste?
Alltså, om det inte är solen, då vet jag inte vad jag gör.
Det var en lite taskig fråga, men du satte det. Det är, det är solen. Så ja, när Betelgeuse dör i en supernova-explosion så kommer den att från jorden skina, liksom. Det kommer synas och skina starkare än fullmånen och även synas på dagen då. Men som sagt, det här kan dröja väldigt lång tid. Mm. Miljontals år. Men,
jaha.
Okay. Ja. Man blev lite exalterad där för några år sedan och sen verkar det, den nyare forskningen har visat att det här inte är fallet.
Just det. Är det ingenting vi ska gå och vänta på då, låter det som?
Nej, men man kan ju ändå hoppas. Och
ja.
Vi har väl inte koll på alla exakt, så det skulle ju kunna ske här och där. Och supernova-explosioner är väl också relativt vanliga. Men som du sa, det var ett tag sedan vi såg en i Vintergatan.
Några hundra år sedan.
Ja, men exakt. Så man kan ju tycka att det är dags. Liksom.
Ja, men verkligen. Alltså verkligen. Rymden får skärpa sig.
Ja. Men ett annat exempel på lite färsk forskning om supernovor kommer från Australien. Och där slår forskare ihop data från två olika teleskop. Det är ett projekt som heter Pegasus. Nu sa jag Australien, men det är för att jag läste det i en tidning från Australien. Och så det är antagligen ett internationellt projekt som vanligt. Men det de gör där är att kolla på rymden i radiofrekvenser istället för synligt ljus. Och på så sätt har de kunnat upptäcka många fler supernova-rester, alltså nebulosor, i Vintergatan bland annat. Och det kan hjälpa forskare att förstå lite mer om de här, för att innan det här så har man inte hittat så många nebulosor som man har förutspått ska finnas. I det pressutskicket så skrev de bland annat att de förväntar sig att kunna hitta 1500 nya supernova-rester bara i Vintergatan, som liksom har varit dolda i synligt ljus, kanske av att ljuset blockeras då av damm eller stoft. Men nu kommer det kunna komma fram i radiofrekvenser istället.
Mäktigt.
Så det är lite annan ny forskning som det säkert kommer komma mer resultat från den kommande tiden.
Apropå frågan du ställde om vilken som är den starkast lysande fenomenet på himlen.
Mm.
Den skulle kunna passa in i, har du sett Filip och Fredriks frågeprogram Alla mot alla?
Men det var det jag tänkte lite på, det här med, vad är det, idiotfrågan?
Exakt, idiotfrågan. Mm. Är solen det starkaste lysande himla fenomenet?
Jag för mig att de har haft någon gång en fråga om liksom, är solen en stjärna?
Precis, man vet ju det, men när man får frågan så där så är det lätt att svara fel.
Verkligen.
Just i det här fallet var det ändå hyfsat lätt fråga, får man ändå säga.
Ja, man tror också bara lite kort att supernovor kan orsaka det som på svenska kallas för gammablixtar. Men det skulle kunna bli ett eget avsnitt lite längre fram, för det finns ganska mycket att prata om där. Men det är lite coolt ord bara. gammablixt.
Så jag tänkte, ja, jag håller med. Gammablixt är det. Vi skriver upp det som idé till framtida avsnitt.
Exakt.
Stort tack för att du har lyssnat. Nu är du fullmatad med kunskap om supernovor. Hoppas du är nöjd över det. Vi hörs snart igen. Hej då.
Hej då.